En podcast från Aftonbladet.
Oh my god, jag har börjat.
Ja.
Karin!
Tone!
Får du också psykos av att vi sitter i den här studion igen?
Det känns som en konstig drömloop. Att jag liksom är tillbaka på en plats som jag trodde att jag hade lämnat. Fast allt är lite annorlunda.
Gjorde vi bara en säsong här inne?
Det är som Coraline, det är som att du har så knappögon. Om du förstår att du har blivit som en ond
docka. Kolla på mina pupiller när jag gör det här. Det är läskigt. Jag vet. Det är mitt crazy trick jag lärde mig när jag var barn.
Mm.
För ni är som lyssnar.
Kan du vicka på öronen?
Nej, kan du? Ja, fan vad sjukt. Kan du göra så här då?
Nej, men kan du göra så här?
Nej. I alla fall. Okay. Hade vi vår första säsong här?
Ja, visst.
Hade vi andra säsongen här?
Att vi spelade in en pilot med Orson Cantwell.
Vi spelade in en pilot med Orson Cantwell.
Som gick så där. Den gick
det
bra.
Var faktiskt Orsins fel. Eller så här var det. Vi var lite försenade och då blev Orsin sur på oss.
Han blev så sur.
Men det, jag tror, vet du vad, där så tror jag ändå att vi satt lite temat för hela vår stil.
Ja.
För att jag kommer ihåg att vi hade spelat in typ 20 minuter och så var jag så, vad är du så sur för? Ja. Frågade jag honom rakt ut. Och då,
I programmet.
Exakt.
Mm, det var skönt att bara få rensa luften lite.
Verkligen. Nej, men då, vi hade ju mycket gäster när vi körde här. Men hade vi andra säsongen också i den här studion?
Mm, det hade vi. Då hade vi ju... Zadie
Naomi
Smith.
Klein och Zadie Smith.
Vad läskigt. Nej, men det var jättekul. Men också nervöst. Men vi kommer ha fler internationella gäster.
Ja, det tror jag. Hello, where are you? Ja, men nu är vi här för att det ska bli radio på Aftonbladet.
Mm. Så vi sitter här nere.
Ska du vara med där i radio?
Ja, det ska jag, absolut.
Okej, härligt. Ja, ingen har ju frågat mig.
Nej, men du har ju inte heller fast anställd på Aftonbladet utan en frilansare. Men du kommer absolut få vara med.
Tack.
Om du vill alltså.
Jag vill jättegärna vara med.
Ja, nej, men det ska bli jätteroligt med vår radiostation som börjar sända den 17
augusti. Jag hör alltid när du kommer på att du är anställd av Aftonbladet. Ja. Och då är det som att du går in på en annan nivå gärna. Du är så här. Men här på Aftonbladet är det ju alltid jätteroliga julfester. Man bara, alltså, man pratar.
17 augusti drar Aftonbladets radiokanal igång.
Det ska bli jättespännande.
Det ska bli jättekul.
Jag ska lyssna.
Mm.
Men hur är det med dig, Karin?
Hur är det med mig? Hur är det med mig? Hur är det med mig? Det är bra. Det är ganska bra.
Mm.
Jag var ju på påsklov. Men det är ganska länge sedan nu.
Jo, jag vet. Men du är på så mycket lov att jag orkar inte höra om
Nej,
det mer.
Jag var på påsklov.
Okej, vad är det då?
Och det jag ville berätta var att jag var ju på den här Rosalia-konserten.
Jag vet. Var det underbart?
Det var...
Vet du vad jag inte gillar med henne? Får jag bara säga vad jag inte gillar?
Nej, varför ska du ska säga, det? Så jävla tråkigt.
Nu ska jag säga det.
Ah, okay.
Att jag förstår inte vad hon sjunger om.
Nej.
Men känner inte du att du blir så här, oh my god, jag typ, att du inte riktigt kan vibe med det för att du inte förstår?
Ja, men jag tittar också på texten.
Okej, okay, så som jag gör med Bad Bunny.
I Spotify. Och sen kan ju jag lite spanska.
Okay.
För jag har ju pluggat spanska i Malaga.
Okay.
Så jag kan lite
ett
spanska.
Ett påsklov eller?
Och en lång sommar. Men,
så nej. Du lärde dig spanska på då, en och en halv månad?
Nej, det var i 3 månader. Nej, men sen jag kan faktiskt lite spanska.
Okay.
Tillräckligt för att liksom förstå en del av texterna. Och sen har jag läst en del av, liksom, översatt en del av texterna. Men sen sjunger hon ju vissa texter på andra språk.
Mm, då kan man ju ännu mindre.
Då kan man ännu mindre. Men nu ska jag säga vad som jag tyckte var underbart.
Ja.
Som ett svar.
Ja.
På din attack.
Att hela världen...
Nej.
Nej, okej.
Okay. För jag såg konserten i Lissabon.
Ja.
Och då var det ju inga andra svenskar där. Inga, och det, jag kände så här, jag är helt utanför den här anglosaxiska kultursfären.
Mm.
Och det var bara väldigt skönt.
Ja.
Och att alla i publiken kunde ju alla låtar. Eftersom portugiser förstår ju spanska. Och... de sjöng med, det blev en sån otrolig stämning där inne. Och sen det jag älskar mest nästan med hennes det här senaste albumet är när hon sjunger tillsammans med fadosångerskan Carminho. Och då kommer Carminho in i arenan och de gör en gemensam sång.
Men det visste du väl redan?
Nej, jag visste. Eller jag hoppades.
Du sa till mig att Carminho ska komma.
Nej, jag sa så här, Carminho kommer säkert komma.
Aha, okay.
Men det kom, och sen gick hela konserten.
Och så kom
hon inte. Och sen kom hon.
Och hur var det då?
Då grät jag.
Mm.
Det var som en kniv. Det var som en kniv i bröstet.
Ja.
Så som jag ville att det skulle vara. Mm. Att det skulle bara skära upp mitt hjärta.
Jag hatar att gråta.
Ja. Okej, okay. Ja, varför det?
Jag vet inte. Brukar jag gråta?
Ja.
Jag är det.
Ja.
Jag var med i Marcus Bejos podd. Ja. Jag spelade in Marcus Bejos podd idag.
Ja.
Den kommer inte komma förrän i maj. Men nej. Då frågade han mig när jag senast grät. Men då kunde inte jag komma på när det var.
Då hade du kunnat fråga mig.
Okej, okay. Ja. Gråter jag så ofta?
Du gråter ganska ofta.
Okej, okay, gud. Inte lika ofta som dig, though. Du gråter ju varannan dag.
Jag gör det.
Ja, alltså du gråter varannan
alltså, så att
dag.
Du ser mina tårar.
Alltså så att det kommer tårar.
Så att det rinner ner för kinden.
Alltså typ, det kanske rinner hit. Det kanske är så att den rinner hit till ovanpå kinden.
Jaha, nej. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men jag ska säga att jag grät väldigt mycket under den här konserten.
Ja.
Och det var, dels grät jag för att det var så vackert bara när hon kom in. Och sen är det ju den här skivans liksom teatrala, liksom där, vad heter det, operatiska, vill jag på säga. Och det här väldigt klassiska liksom anspråket är liksom, det är mycket, hon hade med sig en hel orkester, det är väldigt pampigt, pompöst, liksom episkt anslag, och det talar verkligen till mig.
Ja, som Hans Zimmer.
Som Hans Zimmer. Men för jag läste sen en lång analys av för jag ville, du vet när man har sett något som man älskar, ja, så vill man bara läsa.
Ja.
Och då läste jag en kvinnlig musikkritiker från någonstans i Sydamerika som heter Anna Clara Ribeiro.
Mm.
Och hon beskriver hur hon lyssnar på Rosalía, och jag har inte tänkt så mycket på det här, men såklart, för du vet att Rosalía har ju hållit på med massa olika musikstilar i sin karriär. Hon har gjort ett album som är så mycket reggaeton. Och
det var då jag upptäckte henne.
Ja. Och då,
Moto Mami.
Men precis, men även de albumen innan dess. Men så har hon ju, och hon kommer från flamenco, hon är ju så tränad flamenco-sångerska. Och hon är ju själv från Katalonien,
yeah,
i Spanien. Eller i, ja, hon är själv från Katalonien. Och då, hon har liksom hela sin karriär fått kritik också för att hon approprierar ju olika musikstilar som inte hon själv är sprungen ur. Liksom. Hon är ju själv då katalan och sen, men flamenco är ju från en annan del av Spanien, det är från liksom södra Spanien, som får kritik för det, och sen det här med reggaeton och sen, ja, och hela det här, så ton, och den här senaste albumet också som blandar så himla många stilar. Och då var det så, men det var så kul att läsa den här Anna Clara Ribeiro, för hon var så här, jag erkänner den här kritiken och jag kan själv liksom bli irriterad på henne, men när jag till slut lyssnade på musiken så bara
tyckte jag att det var så bra.
Så tyckte jag att det var så bra, och det var bara en fin text.
Tror du att hon var så shit, jag får bli cancelled. Jag ska sjunga på 15 språk så att det inte verkar som att jag har,
ja,
så att det inte verkar som att jag approprierar, för det är ju framförallt det med reggaeton, ja, och Latinamerika, exakt, som har varit kritiken.
Ja, ja.
Så att hon bara, nu ska jag verka vara som att jag också, eller att jag är helt så dör för Island, fast egentligen så,
ja, jag tror lite så. Och och för så techno,
exakt,
för,
exakt.
Ja, men det tror jag faktiskt. Hon har så trollat, hon har liksom trollat runt det.
Och bara hej.
Ja, också 14 kristna, eller 14 feministiska helgon, exakt, från världshistorien igår, liksom inte en bara, muslim, ja, en judinna.
Okej, okay, jag fattar. Du, nu har du liksom, nu har du
trollade, du trollade bort oss. Och det gjorde hon faktiskt.
Fan vad roligt. Jag är så glad att du hade en bra kulturupplevelse.
Ja,
jag har också haft en bra kulturupplevelse.
Ja, men känner du att du känner vad jag kände?
Nej
det känns inte,
nej,
som att du, det känns inte som att du är öppen för min
öppen
passion.
Jag är,
och mina tårar och mitt min
vad ska jag göra?
Jag vet inte.
Det här är ju så hemskt. Kommer du ihåg när jag i vintras blev besatt av Eldkvarn-låten Blues till Bodil Malmsten? Alltså som jag var besatt av till och från i typ 10 år. Och då gick jag runt inne på ringen.
Ja.
Och lyssnade på blues för man, och grät,
ja,
för att jag var så rörd, ja, över den här låten.
Grät, du ser.
Jag grät,
ja,
och jag hade tänkt, jag hade så mycket med boken, jag hade tänkt att jag skulle ställa in en middag med mina kompisar. Den låten bara övertalade mig att gå och träffa mina kompisar.
Ja.
Och sen kom jag hem till Marre och bara, jag gick runt och grät på ringen, jag insåg att jag måste sköta mina relationer. Och typ, ja, han bara,
i ringen säger vi i Stockholm.
Okej. Okay. Och då satt jag, och då tvingade jag honom att lyssna.
Ja.
Och så var jag så, lägg ner mobilen, så satt jag på med honom mina hörlurar, och så satt jag och kollade på honom när han lyssnade. Och sen var han så, vad bra.
Så var det för mig nu.
Jag vet, men hur ska man kunna tvinga någon att känna vad man känner?
Nej, tvinga. Jag försöker inte tvinga dig. Det är bara lite så här. Som en vänskapshandling.
Du kanske inte berättar tillräckligt
bra. Nej, det är det jag menar. Det kanske inte gör. Det är det som är så hemskt. Men jag kände att du liksom, i tanken var redan någon annanstans.
Nej, det var jag inte. Jag bara tänkte på att, jag vet inte, det är konsert. Är det så kul? Är det så kul?
Ja. Eller som, jag var på en middag i lördags och då var med en amerikansk kvinna.
Ja.
Och då sa hon så här, jag läste en rolig grej på X.
Ja.
Så All the guys in Stockholm are reading. Why are all the guys in Stockholm reading Ben Lerner?
Nej, men alltså, jag undrar exakt samma sak. Varför läser
alla killar? Du är den enda första tjejen.
Jag är den första tjejen som läser Ben Lerner. Mm. Och då vill jag bara säga så här, att jag läste den för att alla killar läste den. Mm. För jag var så här, gud, det här måste ju vara helt otroligt. Mm. Och jag hade inte läst Ben Lerner innan.
Nej, jag har läst honom
lite. Han är ju en poet från början som... en amerikansk poet, essayist och kritiker. Mm. Och han har skrivit det här The Topeka School, som
den
du störde dig på.
Ja, jag störde mig på den.
Varför störde du dig på den då?
Alltså, jag kommer inte ens riktigt ihåg nu.
Det kändes som att det low-key var något om woke.
Det var någonting om woke som jag störde mig på.
Ja.
Men
han...
Bra litteraturkritik.
Verkligen. Nej, men... och då har han skrivit den här nya boken Transcriptions.
Ja. Den handlar om att intervjua. Nej.
Nu ska jag säga exakt
vad den handlar om.
Den är i tre delar och den utspelar sig på tre olika hotell.
Mm.
Eller varje del heter någonting med ett hotell.
Mm.
Och i första delen så är det han som boken handlar om. Och det är ju så här low key, lite autofiktion, men typ en karaktär som är som honom men inte är honom.
Mm.
Han ska intervjua sin gamla mentor som är 90 år gammal och det är under covid.
Ja.
Och att det är lite så här vibe att han kommer typ dö när som helst. Så det här kanske är hans sista intervju. Och han har inte gett någon intervju på väldigt många år.
Nej.
Och när han är på väg för att göra en intervju så går hans telefon sönder.
Mm.
Och sen så då är det så här, först så är han på väg till att träffa den här mannen. Och då är det som att han är i sin gamla universitetsstad. Och eftersom han inte är på telefonen så minns han massa grejer. Mm. Och först när jag läste den...
Jag fann inte på telefonen.
Därför att han hade gått sönder.
Ja, förlåt. Vad är det?
Okej, och du kritiserar mig. Det här är
en spegel. En spegel.
Ja, men den namnlösa berättaren då.
Mm.
Och då ska han intervjua Thomas, heter den här mentorn.
Mm.
Men han vågar inte säga att han inte kan spela in.
Nähe.
Så först försöker han säga typ så här, men det här är en förintervju och jag kommer tillbaka imorgon och gör den riktiga intervjun.
Mm.
Och så säger han Thomas då, men varför det? Nu pratar vi med varandra, så nu får du spela in. Och så är det som att man ser liksom deras mentor-mentee-förhållande. Och han bara absolut, typ tar upp sin telefon, låtsas
spela in.
Och
gud,
sen så,
svettig.
Ja, men så har de det här jättelånga samtalet och han pratar typ så här.
Tar han inga anteckningar?
Nej, och det är det jag hela tiden, varför tar han inte anteckningar?
Ja.
Jag vet inte.
Nej.
Och då sitter han, och då är det att den här Thomas pratar liksom så extremt svindlande och du vet, tar in hela världen. Och han var så här, kompis med Adorno och typ växte upp i Tyskland. Hans föräldrar var nazister och pratar liksom så otroligt. Och sen så är det typ, ibland så märker man att Thomas, den här karaktären då, han har något minnesproblem. Så han börjar växla ihop berättaren med sin son Max. Och det är första delen. Och sen så är andra delen... Alltså det var faktiskt en väldigt snygg struktur.
Mm.
Andra delen är att det är då... Förstår man att det har varit som en konferens i den här mannens minne. Att han har gått bort och det är en konferens. Jag kommer inte ihåg vad de är, om de är någonstans i Europa. Och sen så efteråt så är det en stor middag med alla som har varit på konferensen. Och då är det som att typ så här, folk säger lite konstiga grejer till den här berättaren. Han har haft ett tal.
Mm-hmm.
Och då säger de lite konstiga grejer till honom. Typ så här, det var väldigt modigt det du sa.
Mm-hmm.
Och så till sist är han typ frågar hon som, varför är det modigt? Ja, men för att du har ju typ gått bakom ryggen på alla. Du sa ju inte att du inte spelade in under sista intervjun.
Mm-hmm.
Och han bara, nej, men jag antecknade ju efteråt. Mm. Och de bara, ja, men du har ju ingen transkription på samtalet. Alltså, och då visade det sig att han i det här, i liksom talet har erkänt att han inte, inte vågade säga att hans mobil var sönder. Mm. Och att hela den sista intervjun är återgiven ur hans minne. Mm. Och då är alla de skitarga på honom och känner sig så svikna. Mm. För att, alltså, att han har liksom redigerat Thomas sista ord.
Ah, okay.
Och sen så i sista delen då, när han träffar den här Thomas son, Max. Och det är typ en lång monolog.
Mm. Av,
nej, av Max.
Av Max.
Alltså där han berättar om sin relation, den är väldigt oidipal boken. Mm. Han, för då är det, den här berättaren är ju som att hans liksom stand-in son, men hans riktiga son är ju bara så, alltså min pappa var en fucking idiot typ. Mm. Och jag fattar att du tycker det är roligt att så här, ha en filosof som låtsas pappa, men jag lovar dig att det inte är kul att ha en riktig filosof.
Nej.
Till pappa.
Nej.
Och då pratar han typ bara om sin dotter som hungerstrejkar.
Mm. Max.
Max dotter, precis. Mm. Och då säger han att ja, men min Thomas pappan då, han pratade ju bara om Kafka när jag pratade om det. Och då är det här under covid och då botar de till sist hennes ätstörning med att hon får börja titta på iPad när hon äter. Mm. Så att alla de här tre delarna handlar ju om teknik på olika sätt. Mm. Och typ, det är ganska, jag tyckte om, den påminner väldigt mycket om Rachel Cusks böcker, om
du förstår
i stilen, liksom, att det verkligen är det här. Bra bok som integrerar teknik i romanens form.
Och ett metaberättande om sin egen form.
Metaberättande om sin egen form och typ, han, jag läste en text på New York Times om boken, att han har varit så extremt desillusionerad med romanen, som typ alla ju var för typ 15 år sedan. Med så Knausgård och att Rachel Cusk också tydligen har sagt typ så här, att romanen är en sån löjlig form. Mm. Och Sally Rooney har suttit på någon samtal med den här författaren och sagt typ it's not a radical form, the novel, bla bla. Alltså jag pallar inte. Alltså, jaha. Och då känner jag bara, det här var en bra bok tills jag började läsa vad alla har sagt om boken.
Ja, jag fattar.
För det är en fin roman och typ han är alltså verkligen stilistiskt grym författare. Alltså, som jag älskar när man läser, och han är poet från början, och jag tycker man kan se det ibland när någon är prosaist, för de har sånt gehör för språk och liksom. Men det är så jävla roligt att du, New Yorker har gjort världens längsta text om den här boken.
De älskar honom.
New York Times har gjort världens längsta text om den här boken. Mm. Typ Vulture har typ gjort världens längsta text om den här boken. Och så är det bara män som är helt så, du vet, citerar Kafka, citerar Adorno, citerar Sokrates. Yeah. Och de är så här, han kan verkligen använda teknik i romanen. Bara eftersom att det är någonting nytt. Mm.
Men det är lite som vi har pratat om förut, att man är så här, man stör sig på hypen, inte på själva verket.
Nej,
utan
precis.
På reaktionerna på verket. Och att man, det blir liksom oproportionerligt. Men för jag tänker på dagens liksom kulturkritik eller kulturdebatt.
Ja.
Att den är så, nej men den är så relationell,
den är så relationell.
Och att det är så svårt att ta sig ur den där buren. Och jag tror att det är därför, jag har ju ganska svårt för att läsa samtida romaner. Mm. Och jag läser ju jättemycket liksom så, du vet, med 15 års fördröjning eller 20 års fördröjning. Och det, för då får man, och det är ju den där känslan att man får vara i fred med
verket. Verkligen.
För att det blir, jag tycker också när man har läst någonting som är väldigt så här och nu. Jag tycker det är annorlunda med facklitteratur, för det är ju liksom,
det är ju verkligen här och nu. Det är,
det är här och nu, och det inbjuder till en diskussion.
Exakt.
En fortsatt diskussion.
Och mycket facklitteratur är ju inte intressant om man inte läser den i sin samtid.
Nej, såklart. Men jag tror, jag har svårt för liksom debatten om verket.
Ja, men jag tycker också
och är det nytt? Är det liksom på en annan nivå? Eller?
Nej, men jag tror att det är mer att det blir liksom,
det är också att man kan läsa allting.
Man läser allting. Jag prenumererar ju på alla de här tidningarna. Det är också mitt eget fel. Och typ så här, The Atlantic. Jag prenumererar på alla de här tidningarna.
Ja, men särskilt de här som blir så amerikanska
intelligensians
guldgrisar.
Och så försöker jag typ så här decode vad det är. Egentligen kul i romanen, för då är det typ att när den här unga flickan då matstrejkar, så säger ju hennes mormor då, ja men vad heter den, hungerkonstler, vad heter det som säger Kafka säger, och då blir han så jävla rasande för att han är typ så, hur fan kan du komma dragandes med dina jävla Kafka när mitt barn är liksom svårt underviktigt. Så det är liksom också inbyggt i romanen. Men jag tycker alltid det är så konstigt när jag läser typ litteraturkritik, för då blir jag så här, alltså jag har ju läst jättemycket Kafka, men jag kan inte förstå hur man kan ha en sån erotisk relation till Kafka. Men för att när jag läser om hur mycket de älskar den världen han rör sig i, så känns det nästan som att jag inte har läst den världen.
Nej, jag förstår.
För att fastän jag har läst alla de, och typ jag har ju läst Platon och liksom jag, alltså, men ändå så är det så liksom som en sån konstig cylinder som man är utanpå, att fast när jag har läst det så känns det som att jag inte har läst det. Nej, men, de har sin sån perfekta cylinder.
Ja, de har sin perfekta, men det är också att de har varit i en miljö där de har lärt sig hur man ska reagera, och alla reagerar på ett sätt på en text.
Ja, men
text.
Precis, för jag är så, Kafka och, är ju absolut bra.
Och du har läst, och du har den relationen mellan dig och texten,
ja.
Men du har inte den relationen till den världen liksom.
Nej, exakt.
Där den tolkningen görs på
och
det sättet.
Och där tolkningen är typ,
och där
så
tolkningen är så helig och, liksom speglingen av tolkningen blir också så.
Jag vet, det är sånt jävla runk.
Det är ett runk, det är verkligen det.
Och det är lite så här, jag älskar det ju verkligen, Rachel Cusks trilogi.
Ja. Jag älskar dem, men jag vet när jag läser dem att jag inte vill läsa folks snack om de här böckerna.
Nej, jag vill det!
Ja, jag vill inte det.
Men jag var ju helt, jag trodde hon hjälpte mig. Det var så, det blev så lite emotionellt för mig nästan, för jag hade haft så svårt att skriva efter tripprapporter. Och när jag läste Konturer, den första delen, så var jag så wow typ. Det bara kändes som att det gick att skriva.
Det var fint.
Men sen när man hör de här människorna sitta på någon sån New Yorker-scen och prata, så är man så, hur kan vi ens ägna oss åt samma sak?
Nej.
Typ.
Och vad är det då?
Ja, men det är sån svalhet. Alltså, att tala om hungerkonst. Ja. Jag tänker på allt det som så anorektiskt.
Ja.
Alltså det är så, du vet, ingen kropp, typ ingen kött, och Rachel Cusks romaner är ju typ på ingen kropp överhuvudtaget liksom. Exakt. Så det är inte konstigt, och det känns som att han, Ben Lerner, är lite samma vibe typ.
Men jag tycker att de här kulturupplevelserna speglar varandra, våra. Ja, därför att vadå, det jag beskriver är antitesen till det du beskriver. Och jag tyckte också, jag läste någon intervju apropå det med Rosalie, för att hon är ju, hennes liksom, hennes musik är ju så späckad av referenser, men hon har ju inte liksom det anspråket i hur hon talar om sin, hon är ju väldigt anspråksfull på ett sätt, och hon liksom går ju verkligen, tar sig själv på allvar, men hon är inte runkig kring sin, utan, och hon är också till slut, är hon så här, nej men jag är en popstjärna, alltså jag vill väcka de här känslorna,
exakt.
Jag vill nå fram, jag vill liksom nå, jag vill vara kniven i bröstet liksom, på
och
dig.
Och
det är ju väldigt befriande. Och att det ska vara vackert och lekfullt och liksom fylla dig med.
Men så tänker jag med vara författare också.
Ja.
Typ att jag är så, jag vill ju vara knivet i bröstet på dig. Jag vill inte vara så här, och här är mitt index.
Nej.
Eller förstår du, för mig är det typ,
och ser du här? Ser du vad jag gjorde här?
Men samtidigt så känner jag typ, och det har jag tänkt nu när jag går in i den här nya presscykeln med boken, för det känns också, om man är kvinna och inte säger att man har ett helt index och referenser, då tror de typ att man så sitter hemma och typ skriver med röven, eller förstår du?
Man
måste 100%. Verkligen säga, man måste typ vara som Rachel Cusk och vara så babaduba, babaduba, the novel is dead. Hur fan kan man skriva roman och inte tro på romanen? Jag blir helt upprörd av det. Herregud. Jag är så glad att autofiktionen är död.
Ja. Är du det?
Ja. Nej, men jag menar inte ens typ som att läsa, utan jag menar också som att skriva, att det känns som att liksom jag har också kommit så mycket längre bort från, jag hittade någon, eller en kompis skickade en gammal text till mig där jag hade skrivit om jaget i typ tidningen 10-tal. Och när jag läste den texten så var jag så, hur fan kan jag ha tänkt så här om litteratur? För jag var så här, jaget är så, man kan stretcha det hur långt som helst, det kan innehålla allting, bla bla bla. Och det är så tvärt emot vad jag tror nu. Karin? Jag har också läst en annan text som jag ville prata med dig om.
Ja, varsågod.
Okej.
Prata på.
Och det är ju den här långa undersökande artikeln i New Yorker av Ronan Farrow och Andrew Marantz.
Marantz.
Vet du vem Ronan Farrow är?
Ja.
Hur kan man inte veta?
Hur kan man inte veta det? Han är ju den här riktiga prestige-reporten på New Yorker. Och han var ju en av de som skrev först om Me Too.
Han blev ju känd Jag tycker att han blev ju känd, jag vet inte vad han gjorde innan, han blev ju känd när han skrev Weinstein-gigget. Men han var ju inte först technically, utan det var ju de på New York Times som broke the story.
De två kvinnorna.
Jodie Kantor och Nikita Stewart.
Mm. Men så de jobbade parallellt med den här MeToo-storyn, ja. Men New York Times var först liksom.
Exakt.
Med publicera.
Och sen så, jag tyckte att det var lite perverst hur känd Ronan Farrow gjorde sig själv med MeToo. Alltså han gjorde ju en bok. Mm. Alltså han gjorde säkert två böcker. Mm. Han gjorde en podd.
Ja.
Och han gjorde en serie på HBO.
Jaha.
Och sin artikelserie i New York Times.
Okay.
Och typ low-key en spelfilm också.
Men också...
Och då kände jag så här, hur känd kan en man få bli på att kvinnor blivit våldtagna?
Nej, men sen... Sen
kan du svara på den existentiella frågan?
Ja, super duper känd.
Du tycker det?
Alltså, han har ju, vadå, hur, han
hur känd får en man bli på att kvinnor blivit
våldtagna? Nej, jag tycker att han... Jag vill hylla de här två kvinnorna på New York Times.
Ja.
Men jag vill också säga en annan grej om Ronan Farrow. Och det, han är ju också känd för att han backade upp de syskonen som anklagade Woody Allen för sexövergrepp.
Ja, exakt.
Eller våldtäkt.
Våldtäkt.
Ja, mot ett av syskonen.
Ja.
Och sen finns det ju alla de här ryktena om att hans pappa inte alls är Woody Allen utan Frank Sinatra. Eftersom han är ganska lik Frank Sinatra. Och Mia Farrow hade ju en affär med, eller en relation med Frank Sinatra.
Okej, fan vad slut. Fan vad hemskt att ha Woody Allen som pappa.
Ja, alltså 100%.
Dylan Farrow heter hon ju som har
Dylan Farrow, precis.
Sagt att han molested her.
Ja,
men i alla fall, nu har han gjort ett jättestort gräv om din favorit.
Sam Altman.
Det vill säga...
OpenAI:s grundare och vd.
Det vill säga... De som du får 700 kronor i månaden
500
för.
Kronor i månaden.
500 kronor i månaden.
Ja,
för,
min, precis. För att, min sugar daddy.
Exakt, för att Aftonbladet eller Schibsted har ett avtal med OpenAI och du skrev här om veckan
en kritik av det.
En kritik av det i din egen tidning.
Det gjorde jag.
Det här är då... Han har ju då skrivit om Sam Altman och liksom... För att han som vd för OpenAI har ju jättemycket makt över världen. Det är ju så jobbigt nu att det är alla bara de här tech-vd:arna som typ bestämmer mer av oss än alla folkvalda politiker. Mm. Så det är ju då den här undersökande artikeln. Och det är framförallt två dokument som utgör ryggraden i den här artikeln kan man säga. Det första är en 70 sidor lång sammanställning av Slack-meddelanden.
Mm.
Och HR-memos som har gjorts av Ilya Sutskever, OpenAIs medgrundare och dåvarande chef. Forskare. Mm,
legend.
Okej, ja. Varför det då?
Nej, men han anses vara en av liksom AI världens stora teoretiker och tänkare. Och han var ju en av dem som Sam Altman verkligen ville ha tidigt till OpenAI. För det finns inte så många som har den här liksom spetskompetensen.
Alltså jag får panik när jag tänker på att jag inte uppfann AI.
Ja.
Jag tycker det är så pinsamt. Ja. Dokumentet beskriver ett återkommande beteendemönster hos Sam Altman.
Mm, mm.
Och börja med en lista vars första punkt är ett enda ord.
Mm.
Vet du vilket ord?
Nej.
Lying. Alltså att Sam Altman är fucking lying all the time. Yeah. Och att Sutskever då drog slutsatsen att Altman inte var rätt person att ha fingret på knappen vid utvecklingen av AI.
Nej, och det har jag ju nu.
Och det är han ju nu, så det är ju dåliga nyheter.
Ja, det är dåliga nyheter.
Det andra dokumentet som den här liksom artikeln lutar sig mot är drygt 200 sidor privata anteckningar förda av Dario Amodei, dåvarande säkerhetschef och sedermera grundare av Anthropic.
Mm, det andra stora.
Exakt, som har Claude.
Som har Claude.
Med titeln My Experience with OpenAI.
Mm.
Och hans slutsats formuleras så här: problemet med OpenAI är Sam Altman själv.
Mm.
Så det verkar vara en riktig psykopat som sitter där vid hatten. Ja. Och den här bilden av Altman då, som det här reportaget tecknar, är en man som... Det är en ganska obehaglig kombination faktiskt.
Mm.
För det är en man som har en extrem vilja att behaga människor i varje enskild interaktion. Mm. Kombinerat med vad flera källor oberoende av varandra beskriver som en sociopatisk likgiltighet inför konsekvenserna av att blåsa dem.
Mm.
Så det är bara typ så här: Karin, in. Ja. Du ska få 5000 kronor av ja. Mig. Bara ska jag bara. Ja. Nej, ska.
Nej, men först att han liksom han lägger all sin energi bara på att få liksom dig att älska honom och sen när det är klart
så
när
fuckar han.
Ja, då fuckar. Då hugger han i ryggen. Han hugger inte i hjärtat så som jag vill utan han hugger i ryggen.
Och då tänker jag på att vår techjournalist som jag alltid pratar om, Kara Swisher, älskade honom så mycket i början att han har han har liksom.
Nej, men han verkar vara en magiker på det viset.
Alltså,
man brukar säga att han är världshistoriens bästa säljare.
Ja, och en av styrelsemedlemmarna säger typ att det som är så unikt med Sam Altman är att människor sällan har båda de här egenskaperna. Ja. Alltså, antingen är, säger man bara en sociopat som är så, jag går över lik. Eller så är man extremt inställsam, men han är båda
han är
två.
Båda två.
Ja, precis. Och han blir beskriven då i den här artikeln som sin generations skickligaste säljare. Mm. Och de jämför honom med Steve Jobs. Och typ man brukade säga om Steve Jobs att han projicerade ett reality distortion field. Alltså att han med sina säljande egenskaper kunde förvränga liksom verkligheten och att alla bara gick in i det och bara wow! Ja, och ett centralt tema är ju då klyftan mellan Altmans offentliga uttalande och hur han faktiskt agerar. Mm. Och jag tror det är det här då till exempel som har gjort att man har sett att så här, Kara Swisher har ju liksom tagit honom varit så här, men han kommer vara en av våra bra techledare för att han har framstått som en sån ansvarsfull röst i branschen. Men parallellt med att han lobbade för OpenAI så har han också aktivt försökt att urvattna EUs AI-lagstiftning.
Ja, 100%.
Och när ett lagförslag i Kalifornien om säkerhetstestning av AI-modeller lades fram 2004 som Altman själv har lobbat för i offentligheten.
Ja, ja, men så här gör Mark Zuckerberg också, vill jag bara säga. Så här gör de allihopa.
Men det, jag tycker det är
men han är, alltså, nej, men Sam Altman är next level. För han är så, jag vill ha den här detaljerade, jag vill ha precis den här lagstiftningen. De bara, men då kommer vi med den här lagstiftningen. Så lobbar han mot exakt det som han själv har föreslagit.
Med privata hot har han liksom gått till folk och liksom... ja, okej. Okay. Och då, liksom, för det som var för sjukt med OpenAI från början var ju att det var en ideell organisation grundad kring principen att säkerhet alltid ska prioriteras över vinst. Och nu är det ju ett kommersiellt drivet bolag. Och det är ju bara att det ska skala upp, skala upp, skala upp. Ja. Alltså techno-optimisto, manifesto, fascisto.
Ja.
Och den här omvandlingen har ju liksom skett under Altmans ledning och i hans intresse.
Ja, men det har verkligen skett steg för det har gått så himla himla fort.
Jag vet, för jag kommer ihåg nyss när det var så här safety first typ.
Ja, ja, ja.
Och det var någon så här diskussion, jag lyssnade på någon diskussion och ett panelsamtal. Jag vet inte om det var efter vad fan heter den här techkonferensen i Texas.
South by Southwest.
Det var ett samtal därifrån där de var så här, men det här är typ den nya atombomben och alla så här satt på scen och Altman också
Altman var så här, också han var så här,
vi måste värna om våra barn typ om framtiden.
Ja, men han är och han var ju också alltid så här, vid en viss gräns så är det nog så att staten måste ta över och liksom äga den här teknologin måste vara liksom i demokratins liksom kontrollerad av demokratiska krafter. Men det
little did they know.
Little did they know.
Ja, men i alla fall. Och då i november 2023 efter att Ilya Sutskever hade sammanställt de här 70 sidorna Slack-meddelande. Får jag fråga en sak? Du som har använt Slack så mycket i dina dagar. Om de sammanställer 70 sidor med dina Slack-meddelanden.
Jag tror inte jag har skrivit så mycket på Slack.
Är du lugn då?
Jag är lugn.
Okay. Du är extremt kort i tonen på Slack.
Ja, jag är kort i tonen.
Ja, och då i november 2023 så kallades Altman till ett videomöte och fick beskedet att han var avskedad. Och styrelsen angav offentligt att han inte hade varit uppriktig. Och Microsoft så investerat $13 miljarder i OpenAI fick reda på det här typ ett par sekunder innan det skedde. Så det var liksom verkligen att styrelsen kuppade ut Altman.
Ja.
För de visste väl typ så här, Microsoft har väl typ satsat på honom.
Ja, ja, precis.
Och då var det att Altman åkte hem till sin $27 miljoner villa. Alltså det,
nej, men alltså det går inte att förstå de här personerna hur mycket pengar de har. Det går liksom inte
och han
att begripa.
Han upprättade någonting som han kallade för government in exile. Alltså det är ju sån sjuk narcissism, fast det är ju inte det heller. Och där han anlitade ett helt kristeam som träffades dagligen. Och de började bedriva en aggressiv PR-kampanj. Och där de framförallt som gick ut på att investerarna skulle lägga press på styrelsen.
Men, och det som jag tyckte var intressant...
Och det som gjorde liksom att han kunde börja komma tillbaka var att Microsoft, som ju hade satsat med Altman, sa att vi kommer starta vår egen tjänst med Altman om inte ni tar tillbaka tillbaka honom. Ja. Och då var det så här, fuck, hur ska vi ens kunna tävla med Microsoft? Och då var de tvungna att ta tillbaka honom. Mm. Och de som då skriver, som hade skrivit den ikoniska listan med ett ord, lying. Mm. Och Helen Toner, som var säkerhetsexperten, fick båda gå.
Ja. Nej, men det var ju, jag minns de där dagarna på Twitter, för allt det här,
alltså, det var spännande,
ja, det var ju väldigt väldigt spännande, och han höll på att twittra och liksom han, alla var liksom ut och gav sin version av den här kuppen och vad som hände. Men det som ska jag säga vad jag tycker.
Ja, vad tycker du? För jag så här, jag tycker det var intressant att läsa hela den här långa artikeln, för det är inte heller som att den här artikeln är så här, okej, okay, Sam Altman är helt sjuk i huvudet, och som du säger, många av de grejerna man läser är typ så, det kunde lika bra vara Mark Zuckerberg eller Elon Musk eller. Men det som är intressant var ju att han presenterade ju sig själv och presenterade som en ny slags tech-VD.
Ja,
men... Och det tyckte jag var intressant att läsa om, även om det inte var så här. Man får inte heller riktigt svar på vad som ledde till att han fick sparken.
Nej, men jag tycker liksom...
Men säg vad du tycker.
Nej, men jag retar mig jättemycket på den här artikeln. Förra året kom... Var det bara förra året? Fan vad sjukt. Så kom det en bok som heter Empire of AI. Ja,
som du snackade om här om veckan.
Som jag snackat om här om veckan, som jag älskar. Som handlar om OpenAI.
Ja.
Och den är skriven av en kvinnlig techjournalist som heter Karen Howe. Som har varit bevakat OpenAI jättelänge. Och hon är helt otrolig.
Ja.
Och den boken... Alltså, den här artikeln som jag förläser den, bygger den på den boken. Den har en del andra grejer som jag inte kände igen. Ett av de här dokumenten. Men hon har ju precis samma källor.
Ja.
Och hennes källor är många fler. Och
det är
skulle
bok,
jag
liksom
säga bättre.
Ja.
Och dessutom... Men det som han har i den här New Yorker-artikeln är att den här familjen Kushner, alltså Jared Kushners brorsa, var inblandad också.
Kan du berätta vem Jared Kushner är?
Jared Kushner är ju gift med Ivanka Trump.
Alltså den där familjen är så jävla
sjuk. Och nej, men han är ju nu så... Försöker mäkla fred i Iran. Fast han är så... Du vet, han är köpt av Saudiarabien.
Ja.
Så att liksom, de här familjerna...
Jättekorrumperad familj.
En totalt korrumperad familj. Men han har en brors i alla fall som heter Josh Kushner, och han har en sån venture capital firma, eller sån riskkapitalfirma som heter Thrive Capital, och de är en av OpenAI:s investerare. Och precis när den här kuppen skulle utspela sig, då skulle de gå in med den här investeringen. Så att han hjälpte också Sam Altman
att komma
att
tillbaka.
Mota, liksom. Och det kände inte jag till sen innan. Men jag retar mig faktiskt på att för den här boken Empire of AI, som jag tycker man verkligen, verkligen, verkligen ska läsa.
Ja.
Den är otroligt välskriven. Den är verkligen så här, man behöver inte ha några förkunskaper. Och hon beskriver också, tycker jag, väldigt, väldigt förtjänstfullt ett slags en mentalitet som går bortom och är mycket mer intressant och komplex än den här narcissismen som är väldigt tydlig. Hur det också bygger på liksom en imperialistisk världsbild. Hur man fullständigt skiter i alla sina anställda. Hur man liksom föröder, använder sig av enormt mycket naturresurser.
Mm.
Hon har ett långt kapitel som handlar om anställda i... jag kommer inte ihåg vilket land det är, i Afrika, där som de som ska sitta och gå igenom och ska träna den här AI och få sitta och titta på så bilder.
Just
på
det, det har jag också läst,
du vet, sexövergrepp och barnpornografi
och mord
och hur de blir helt förstörda, de får ingen hjälp, de är så på minimilön. I alla fall, det här företaget som framställer sig som så etiskt, eller gjorde då för några år sedan som ansvarstagande. Så att, och hon... Jag tycker bara att hennes liksom maktkritik och beskrivning av det här företagets roll i liksom samhällsekonomin är, och i också från det här maktperspektivet, är mycket, mycket vassare.
Mm.
Plus att hon har mycket fler källor. Så att det är lite... Nu kommer New Yorker och jag så här... Kolla vad vi har upptäckt om Sam Altman. Och han refererar till hennes bok på ett ställe i texten. Men jag tycker att han liksom har snott väldigt, eller okay, bygger fan, jag tror att han bygger
vänta,
mycket
vet vad jag luktar här? Ett nytt gräv.
Ett nytt gräv.
Du sätter dit Ronan Farrow för att han är sociopat som vill vara väl om typ.
Ja, men lite.
Nej, men för att en sak som är stark är ju att han det här med Aaron Swartz.
Ja.
Kan du inte berätta vem han var?
Aaron Swartz var en amerikansk programmerare, hacker, aktivist kan man säga.
Som är hacktivist.
Hacktivist. Född 86.
Oj, ja. Du är så ung.
Så ung. Och han gick väl i samma klass som Sam Altman. De kände varandra,
ja, men precis,
i alla fall. Och han... han var ju en...
Kan du veta vad det var hans största aktivism var?
Hans aktivism var ju att han ville... Han var verkligen så, information wants to be free.
Ja.
Och framförallt så tyckte han att... han tyckte att forskningsresultat som har tagits fram liksom med skattefinansierade pengar,
ja,
den borde vara fritt tillgänglig för alla. Så han laddade
radical.
Upp, radical, verkligen. Så han laddade upp det, den typen av liksom forskningsrapporter och gjorde dem fritt tillgängliga och då blev anklagad för stöld och copyrights. Stöld och, ja, blev slängd i fängelse,
ja,
och tog sitt liv sen på ett så otroligt tragiskt i fängelset.
Och vad sa han om Sam Altman?
Han sa kort innan han dog i fängelset, så sa han så här: you have to understand one thing. Sam Altman can never be trusted.
Han är en sociopat, sa han också.
Sa han det?
Ja,
ja.
Oh my god.
Nej, men förstår du?
Nej, jag förstår inte.
Vårt liv är i denna jävla fucking psykopat.
Ska jag säga
händer?
En som är så dålig sak med internet? För att när vi pratar om det här så blir det lite så... Fan vad spännande! För att det är som att det är så fiktionaliserat. Men det är ju våra liv.
Det är våra liv.
Och vår jord. Och nu, men det känns som en jättesjuk film. Förstår du vad jag menar?
Men nu vill jag bara säga en grej också om... Schibsted. För du vet... Nej, men för du vet... Jag har ju... Om man följer den här däckdebatten, ja, så vet man vid det här laget det här om OpenAI. Och framförallt det som har hänt med OpenAI på sista tiden, och det kanske vi pratade om tidigare, det är ju att de har gått in i ett samarbete nu med Pentagon.
Ja.
Och där Anthropic till slut vägrade. De har också samarbetat, ja, med Pentagon. Men till slut så sa Anthropic, nej, våra röda linjer är, vi vill inte bidra till massövervakning av amerikaner.
Och autonoma vapen.
Helt autonoma vapen, det vill säga mördarrobotar som, ja, fattar sina egna beslut. Ja. Och då,
alltså, Altman har donerat $1 million till Trump invigningsfond.
Ja.
Och stod bredvid Trump när Stargate, ett 500 miljarders projekt för AI-infrastruktur, presenterades i Vita huset.
Ja, nej, men han är en riktig rövslickare.
Ja, och han vägrade då ha det här med autonoma vapen.
Nej, och han var så här, nej, men vi behöver inte ha såna röda linjer.
Vi gillar autonoma vapen.
Och sen har han sagt i efterhand att nej, men vi ska också ha våra röda linjer. Ja. Men han, liksom, när Anthropic var så här, nej, då sa OpenAI ja. Och då vill jag bara säga att när jag skrev den här texten, när jag var kritisk mot vårt avtal, Schibsteds avtal med OpenAI, så fick jag ett svar från Fredrik Karén. Mm. Och det var väl liksom, det är en bra respektfull dialog. Men då skriver han bland annat så här: OpenAI har i sina policyer och i samband med specifika avtal lyft fram tydliga principer och begränsningar kring bland annat massövervakning, autonoma vapensystem och bla bla bla. Och då säger han så här, vi litar på de här löftena. Och jag förstår inte med den kunskap,
nej,
vi nu har.
Nej, men vad ska han säga?
Nej, men vad ska han säga?
Han måste ju säga väl lite på de här löftena.
Jo, men jag vet. Men...
alltså, jag bara menar, för det är typ så, det finns ju egentligen efter den kritiken du gav som, ja, är så här, ja, de dör för så här mördarrobotar och liksom...
de dör väl inte för
jo,
det, men de går med
för, ja, de dör för det. Ja. Och literally, andra kommer att dö.
Ja.
På grund av mördarrobotar.
Ja.
Och då är det typ så här, vad ska man säga förutom att man är så här, men de har sagt att det ska bli lite bättre. Typ,
de har sagt att de inte ska göra något dumt faktiskt.
Eller hur? Nej. Det finns ju inte något annat.
Men då skrev jag i alla fall så här. De säger att de litar på OpenAI:s försäkringar och garantier. Varför i hela världen gör han det? Alla som kan något om företagets historia vet att techjätten gång på gång svikit de löften de ställt ut.
Ja, men det var bra skrivet. Ja. För jag tror kanske också att de inte vet företagets historia.
Jag vet inte. Och då tycker jag så här...
Fast i
och
för sig, företag dör för företag.
Ja.
Och Schibsted är ju ett företag.
Mm.
Mm. Och de tycker väl bara säkert att det är jättecoolt där borta på OpenAI.
Ja.
Men det som jag tycker var liksom det roligaste i hela den här artikeln, det är att flera då Microsoft-chefer liksom beskriver hur den här relationen med Altman har blivit allt mer ansträngd för att han bara typ så här, ljuger. Han verkar vara typ en scammer.
Ja.
Low-key.
Ja.
Och då en av dem har sagt att det finns en chans att Altman en dag kommer att bli min som Bernie Madoff.
Ja.
Och Bernie Madoff är ju han som hade typ så det största pyramidskammen någonsin i finansvärlden. Alltså det verkligen bara var så, ge mig 1000 så ska du få 500. Alltså sån jävla basic scam på en jättestor nivå. Och jag bara tyckte, det tror jag säkert var en jobbig blow till Sam Altmans ego. Att de är så här, inte att han skulle vara så Hitler,
nej,
utan han är så Bernie Madoff.
En riktig,
alltså en jävla solovarare som blåser.
Scammerna största scammer.
Små sparare typ.
Men har du hört om den här nya Claude Mythos?
Ja, ja, men berätta om den.
Okej, men jag är ingen expert på det. Men det är Anthropics, ja, det är Anthropics nya version av Claude, ja, som de själva varnar för. Att den, nej, är så farlig och potent. Det här gör de ju hela tiden också för att sälja sina produkter.
Ja, det är klart.
Men det här är i alla fall en version som ska kunna upptäcka liksom säkerhetsproblem i olika datasystem.
Oh my god.
Och den hittar hur mycket som helst. Så att, men du kan förstå, jag vet inte hur lätt den kan användas.
Att, nej, att den ska vara så här... Alltså bara, jag blir bara stressad när någon är så här. Du har redan använt den lösen.
Men så nu har de bestämt att de bara ska släppa den här versionen till ett begränsat antal användare och stora företag och typ myndigheter, så att de kan använda den först, om du förstår vad jag menar.
Aha, varför det? Så att de ska,
så att de ska kunna säkra upp sina...
Men det här känner jag också. Vad är sant och vad är sälj?
Jag vet inte vad som är sant och vad som är sälj. För att det, så här har det ju varit hela tiden,
ja,
att de har varit så här.
Oh my god, nu kommer den värsta, ja, sjukaste grejen.
Ja, men jag tycker det känns ändå lite läskigt.
Men jag har en kompis som jobbar med AI. Ja. Och hon hade den här... Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men den här nya AI-assistenten som alla snackade så jävla mycket om för ett par månader sedan.
Open Claw.
Varför heter allting exakt likadant? Claw. Och då var hon så här, det är helt sjukt, den är så jävla bra, typ, den ska göra allting åt mig. Hon bara, men alltså jag har det på en gammal dator för jag vet inte att den ska ha tillgång till så här, min riktiga dator. Och då är det så, men varför ska man ens vilja ha en tjänst? Nej. Alltså är det inte för läskig tjänst?
Jo, det är för läskig tjänst.
Om man inte ens vill ha den på sin, nej, riktiga dator.
Nej, ja, men så har alla har köpt en sån ny Mac, du vet den här nya
Macen. Den här citrongula Macen, ja, som jag vill ha.
Och så har de sin lilla Open Claw.
Den ska absolut inte få reda,
nej,
på vad du egentligen,
nej,
gör.
Nej.
Alltså, det är för psykop. Det är så kul att man till och med det, att man anlitar tjänster som ska hjälpa en som man blir helt paranoid inför.
Ja.
Det är jätteläskigt. Det är så stressigt nytt. För så här är det Opticom. Alltså, vi kan inte ens ha ett privatliv i vårt eget privatliv,
nej,
längre.
Nej.
Vad ska hända? Och vad ska hända med,
lägg bort mobilen.
Jo, men vet du vad? Och allt det här för att säga, vad kommer hända med sexualiteten? Alltså faktiskt...
Med sexualiteten?
Ja, men faktiskt tillbaka till vad vi pratade om, okay, med fetischer och grejer här, ja, i veckan.
Aha.
Alltså tänk, om man inte ens vågar ha sin digitala assistent på sin riktiga dator, ja, vad ska ens privatliv och bland annat, vad ska det utspela sig?
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Ja.
Alltså jag bara menar, om inte ens de ens digitala assistenter, nej, kan få tillgång till ditt riktiga privat, ja, din riktiga dator, ja, din, ja, riktiga telefon.
Då får du prata med mig.
Jo, jag vet, men det, ja, bara känns som att det är någonting som håller på, det privatlivet har helt fallit sönder.
Det, ja,
håller
det helt på, fallit sönder.
Det kommer utraderas. Alltså inte ens inför,
tror du inte
själva,
att människor kommer liksom karva ut ett utrymme någon annanstans?
Jo, men var?
Jag vet inte, på någon plats liksom som är...
Du ska alltid gå till det mest positiva direkt.
Är det här det mest positiva?
Du bara, de kommer karva ut någon annanstans. Jag tror att först kommer det helt fallas bort.
Ja.
Och sen kommer privatlivet bli den sjukaste lyxen. Det kommer vara så fucking dyrt att ha ett privatliv.
Ja, så kan det bli.
Så tror jag.
Så kan det bli. Det är ju en del av de här liksom tech-tänkarna som vill ju, som ser liksom befolkningen mer som ett sån, som data, vi är bara dataslavar liksom. Yeah. Att det bästa är om stora delar av befolkningen, du vet, sitter med så jävla VR-grej,
yeah. Yeah.
Och så bara får man allting i VR och så ger man ifrån sig sin data,
yeah. Yeah.
Och så är man bara inne i den där lilla cellen och kostar ingenting.
Men hur ska man ens kunna ha...
Men vem ska köpa alla produkter? Det är det jag undrar.
Också typ så här, hur ska man ens kunna göra värdefull data om man inte gör,
exakt,
någonting?
Nej. Så det är också, jag tror att det finns ett fel.
Det är sån loophole i kapitalismen.
Det är loophole i kapitalismen. Och vem ska köpa alla de här produkterna om alla bara är så dataslavar nere i en källare?
Jag vet, fast det är så här, om man inte har något annat... som ger en...
Jo, men det där...
Om man inte har något annat som ger lust och endorfin, och då är ju online shopping väldigt bra.
Mm. Och tanken är ju också att det här ska kombineras med basinkomst.
Ja.
Så att du ska ha några pengar,
ja,
så att du kan köpa,
du kan
de här
shoppa. Exakt.
Ja,
så det blir... egentligen var det ju bara löst av kapitalismen ändå.
Det
är ju... De har en lösning på allt de där
killarna. Du gillar ju nätshopping. Så det är inte
jag dör
dåligt
på nätshopping.
Ja. Det är inte ett dåligt liv för Tone Schunnesson.
Nej, alltså det är ju som att du vet vad man missar. Mm. Om man aldrig har haft sex till exempel. Mm. Alltså det är ju verkligen som, du vet, om man med Foucaults sexualitetens historia, mm, som är typ så, hela sexualiteten för människor blev förstörd sekunden den blev upplyst. Mm. För då helt plötsligt ska man börja bara kontrollera vad folk håller på med och sådär, sådär som liberalerna håller på med.
Så vi vet inte hur det är.
Nej, att vi egentligen vet inte. Nej. Och typ, det var bättre typ innan vi var liksom...
Tror du på det?
Ja, jag tror absolut en del på det. Ja, det är klart. Det finns ju en väldig kontroll i att vara helt genomlyst också med sexualiteten och vara helt fri och öppen med det och bla bla bla.
Jag tycker inte det känns som vi är helt genomlysta.
Ja, sjukt. Du kanske inte är så mycket på internet. Alltså det är klart att det finns någonting mellan människor som fortfarande händer, men...
Ja.
Alltså bara tänk till exempel, alltså vet du, verkligen det här med liberalerna och deras strypsexförslag, det är ju helt bara, alltså get out of my fucking bedroom, jag är jävla psykopater. Mm.
100%.
Ja, från det ena till det andra.
Ja.
Men kommer du vilja bjuda Sam Altman på middag hemma?
Vet du, jag bjuder honom.
Ja, du.
Och sen lägger jag något i maten.
Hörde du
vad jag sa?
Ja, du lägger något.
Och sen är det slut.
Jag hörde vad du sa. Och så får du sitta i fängelse. Och då blir det ingen mer podd för dig och mig.
Eller vi kan göra den därifrån. Vi ska kunna göra det live eller på distans.
Men kanske inte filmad.
Ja, nej, men... Men vet du vad som skulle hända?
Nej.
Så här skulle det hända. Jag skulle bjuda hem honom på middag. Ja. Jag skulle ha lagt grejen i hans mat. Han skulle bara skärma brallorna med. Skulle tro att jag åt upp mitt eget gift.
Ja, nej, jag trodde du skulle vara så här. Ät inte det!
Ät inte det!
Mamma grejer till dig!
Gud, du var inte alls som jag trodde du skulle vara.
Och jag vet exakt hur det var efteråt. Och så hade vi suttit här uppe i Storchak och ätit lov. Och så hade det varit så, han är så trevlig. Så skulle det vara så, kan han snacka då?
Nej, men alltså, han är inte alls som du tror.
Du sa faktiskt med vårt lunch här om veckan att du tar folk lite för uppriktigt på vad de berättar om sig själva.
Uh-huh.
För att jag brukar ofta vara med så nej, alltså jag är så,
nej, jag köper allt.
Jag är så kritisk ju, och du är så, men vadå? Han sa ju att det var jätteroligt. Jag bara, kan det vara helt obviously inte roligt?
Nej.
Du vet.
Nej, men så är jag.
Mm. Men det var så kul när du reflekterade över det i realtid. Att du bara, okej, så du menar att det inte var som han sa?
Ja, men vad tror du då? Vad tror du?
Jag vet
vad tror
inte.
Du om allt det här?
Jag vet inte. Nej. Det är kul i alla fall att det finns ingen bra vd i hela världen. Förutom vdn för Tone Forever AB. Som står på arbetarnas sida.
Arbetarens sida.
Nej, sin enda arbetarens sida.
Ja. Okej, min vän.
Vad ska du göra nu då?
Vad ska jag göra i helgen? Jag ska vara med barnen. I helgen, jag ska gå på Misantropen.
Okej,
på Dramaten. Ja,
spännande.
Det ska bli jättekul. Och sen nästa vecka, jag ska gå jättemycket på teater nu. Jag ska gå på Eurotrash. Jag ska gå på Misantropen. Jag ska se Tosca på Folkoperan.
Gud, teaterwitch.
Ja, en riktig teaterbjärk.
Så jävla teaterwitch.
Vad ska du göra?
Jag ska gå på hotell med min kille. Mysigt, va?
Ja, gud, vad trevligt.
Jag ska typ mobba till honom till jag bokade.
Det tror jag inte.
Genom bråk och övertalning.
Genom så emotionell utpressning.
Ja.
Men det gick ju bra.
Jag vet, det gick bra. Till sist gick det bra.
Okej, men ha det som mysigt.
Ja, och skicka in era frågor och tankar och funderingar till cafebambino4ever@gmail.com, och så ses vi i det korta avsnittet på tisdag, Mino och Bambino. Och följ oss på Spotify och YouTube och vad ni vill, och likea våra grejer och ge oss 5 stjärnor. Puss, hej.
Och kom på ditt boksamtal.
Oh my god, det är bara 9% biljetter kvar till vårt boksamtal på Maxim. Men framförallt, förboka min bok Ultravåld innan det är för sent.
Är
på
så
Bokus,
bra.
Det finns en länk i min bio på Instagram.
Yippie!
Puss och kram, adjö.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.